Nioåriga Luna var på väg hem från fritids när hon utsattes för ett mordförsök och en grov våldtäkt. I 11 dygn låg hon nedsövd på sjukhusets intensivavdelning. Hon överlevde, men livet efter dådet blir aldrig som det var innan. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Det lackar mot jul. Du lyssnar på årets näst sista avsnitt av Krimrummet. Gäst idag är Katrin Krantz. Välkommen.
Tack.
Du är reporter på Expressen och trogna lyssnare av podden känner igen dig, för du har varit med i Krimrummet här flera gånger tidigare. Idag ska vi göra någonting som vi tidigare inte har gjort i den här podden. Vi ska återvända till ett tidigare fall som vi har tagit upp. Det handlar om överfallet på en 9-årig flicka som skedde i Skellefteå i somras. Jag och Katrin gjorde ett första avsnitt om den här händelsen och det avsnittet släpptes den 13 oktober. För den som inte har hört det så rekommenderar jag att man pausar detta och lyssnar på det avsnittet först. Det vi huvudsakligen ska prata om här och nu, det tar vid där vi slutade senast. Men jag tänker att vi ändå börjar med en liten tillbakablick. Om du, Katrin, sammanfattar, vad var det som hände i Morebacke i Skellefteå den 7 juli?
Men den här dagen så är det den här flickan då som är 9 år som vi har ett namn på idag. Hon heter Luna. Hon lämnar fritids, hon är på sommarfritids och cyklar hem till hemmet som inte alls är långt därifrån. En helt vanlig eftermiddag i juli. Men hon kommer aldrig hem och 2 timmar senare ungefär så får polisen ett samtal från en kvinna. Hon har då blivit stoppad av den här 15-årige pojken som har visat henne en plats i skogen där Luna ligger. Och då är hon oerhört svårt skadad. Hon andas väldigt, väldigt svagt. Hon har inga kläder på sig. Hon ligger på marken där en bit in i skogen. Och ganska snabbt så kommer det poliser till platsen och de inser att de får försöka rädda Lunas liv. Det är väldigt kritiskt och en av poliserna springer till en ambulans som kommer och han får själv sätta sig och köra ambulansen medan personalen försöker rädda Lunas liv. Hon flygs till Umeå och hon sövs direkt ner, läggs i respirator. Hon är så svårt skadad att de vet inte om hon ska klara sig. Och det hon har blivit utsatt för, det vet vi också mer om idag, det är ju en 2 stycken, ja, hon har blivit utsatt för grov våldtäkt och ett mordförsök.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Ganska snabbt i den här utredningen så blir pojken som har stoppat den första kvinnan intressant. Polisen förhör honom redan samma kväll och han ställer frågor som uppfattas som lite märkliga. Han undrar när polisen kommer få veta vem som har gjort det och så vidare. Senare i utredningen så erkänner han att det är han själv som har gjort det.
Ja, men han beter sig udda redan där. Han finns ju på den här platsen när poliserna kommer till platsen vid skogen där Luna ligger. Så cirkulerar han ju runt där omkring och de ser ju att han beter sig udda och lägger märke till honom redan då. Senare så förhör de honom på kvällen. Och sen berättar han ju för sina föräldrar dagen efter vad det är. Han har gjort delvis då, han berättar ju inte allt och det kommer ju fram sen i förhör gradvis mer och mer. Samtidigt så är det kanske inte det han berättar helt sammanhängande alla gånger och det saknas fortfarande en del detaljer och så. Men det är ändå, det kommer fram ganska snart att han då har utsatt Luna för det här extremt grova sexuella våldet som han har gjort. Då. Och en annan sak som jag, det här tror jag faktiskt inte jag har skrivit om. Jag, det finns egentligen ingen anledning till att jag inte har gjort det. Men de letar efter Luna när hon inte kommer hem. Och Lunas mamma kommer ju till den här platsen när de har hittat henne. Och då ser hon Lunas cykel. Och där någonstans så förstår väl hon att det är någonting som har hänt. Men då har Luna redan förts från platsen och flugits till Umeå, till lasarettet i Umeå. Så att hon är egentligen inte på plats när Luna är det. Hon kommer dit efteråt.
En sak som har varit väldigt omskrivet i detta, det är att den här pojken i folkbokföringen, så är han bara 13 år gammal.
Ja, det har ju funnits en felaktig uppgift om hans ålder som har liksom följt med sedan han kom till Sverige. Han kom ju med sin familj från Etiopien 2018 och då på något, av någon anledning så blev det fel ålder som registrerades. Och sen så har det följt med, och vad vi kan se i utredningen så finns det ju personal på skolan bland annat som känner till att det här är fel ålder, och de har också gjort vissa försök från föräldrarna att försöka rätta till det här, men den här åldern hänger liksom med. Men det är han själv som berättar för polisen sen att nej, men jag är 15 liksom. Och sen så görs det då en rättsmedicinsk undersökning som konstaterar att han då är över 15. Och vad det innebär för utredningen är ju att det går ifrån att vara så att säga en barnutredning till en regelrätt brottsutredning då.
Mm. När man är 15 är man straffmyndig och därmed så kan man både åtalas och dömas för brott.
Mm.
I det här fallet så blir han åtalad. Det tog vi upp mycket i det förra avsnittet. Och när vi gjorde det förra avsnittet var rättsprocessen nära slutet. Pojken hade erkänt dådet mot Luna. Han skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning innan domen. I den undersökningen kom man fram till att han led av en allvarlig psykisk störning både vid gärningen och vid undersökningstillfället. Förra veckan meddelade Skellefteå tingsrätt sin dom. Pojken dömdes för mordförsök och grov våldtäkt. Påföljden blev, precis som väntat, rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Straffvärdet för brottet, alltså det som en vuxen, frisk person hade dömts till, i livstidsfängelse, slår domstolen fast. Det här straffet, rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, något annat var aldrig riktigt aktuellt i det här fallet.
Nej. Och det, eller det kan ju inte jag säga, höll på att säga, det är ju upp till domstolen, men det var väl väldigt förväntat, det var ju vad åklagaren yrkade på också. Han sa efteråt att det här är kanske den absolut enda rimliga påföljden och också den mest brottspreventiva påföljden, därför att man slog ju fast i den rättspsykiatriska undersökningen att det fanns en väldigt, väldigt hög risk för återfall i liknande brottslighet. Med andra ord, det finns jättestor risk att den här pojken skulle utföra någonting liknande igen om han liksom är ute och rör på sig helt enkelt. Och det hade han dömts för, hade han fått då, ska man säga, sluten ungdomsvård, så hade det ju varit 4 år som då är den aktuella liksom maxtiden, och då så hade han ju ganska snart varit ute igen. Så att det här är ju också ett sätt att hålla koll på den här personen, som ju åklagaren bara rätt ut har sagt är en farlig person. Liksom.
För det som han gör mot Luna, det är inte första gången som han hamnar i den här typen av sexuellt beteende.
Nej.
Vad har hänt tidigare?
Ja, alltså det vi kunde se när vi gick igenom, det var ju vår kollega Fredrik Sjösult och jag gjorde en ganska grundlig granskning av vad som har hänt och vad skola och andra myndigheter har gjort. Så att säga. Man kan se att han har utsatt flera tjejer i klassen för, ja, vi kan kalla det sexuella trakasserier, olika incidenter som har anmälts. Det har varit tagit någon på brösten, kallat någon för hora och den typen av saker. Och sen så 2021 så var det ju en vuxen kvinna som attackerades i närheten av den plats där Luna attackerades, och det var en vuxen kvinna, och hon kunde sen då peka ut den här 15-åringen med hjälp av en skolkatalog. Det här ledde ju till en brottsutredning som sen då lämnades över till socialtjänsten. där det fanns misstankar då om att det här motivet kunde vara sexuellt, det vill säga det var inget rån eller någonting liknande. Så och det, då tänker jag, jag tycker man ändå ska liksom backa här lite grann och tänka att liksom, hur vanligt är det att en pojke som då är 13 eller 14 eller 15 för den delen, ett barn attackerar en vuxen kvinna på det sättet. Men det är extremt ovanligt. Det, hade ju, det borde ju liksom ha lett till att man satte in stora resurser kring den här pojken. Kan jag tycka i alla fall.
Mm.
Så det fanns ju, det fanns liksom flera olika saker. Sen kom det även fram under rättegången att pojken då har surfat på skolans datorer. Där har han surfat på och tittat på material som är våldspornografiskt, strypvåld och den typen av saker. Och då ska han bara egentligen ha fått en tillsägelse av skolpersonalen liksom att det här får du inte hålla på med om du vill surfa på skolans datorer, utan det måste du sluta med.
Det fanns varningstecken med andra ord.
Det fanns flera varningstecken på olika håll kan man väl säga.
Ett stort hål i berättelsen när vi gjorde det förra avsnittet, det var historien om Luna. Vad hände med henne? Hur gick det för den 9-åriga flickan som blev utsatt för det här brutala brottet? Svaret på den frågan, det var någonting som du, Katrin, arbetade med redan då. Och som nu i veckan har resulterat i en stor publicering där man får inblick i hur hennes liv ser ut idag. Om vi börjar med, hur såddes fröet till den här artikeln?
Nej, men när vi skrev om det här eller hörde om det här först, så är det klart att vi som alla andra tror jag reagerade ju starkt. Det är ju ovanligt brutalt brott, och sen så fick vi då information att ja, men den här flickan har klarat sig, hon har vaknat upp ur, hon var ju nedsövd då i en dryg vecka, 11 dygn tror jag. Och då tänkte man liksom att det var skönt att hon klarade sig. Men det fanns ju frågan hur mår hon egentligen och hur är det för hennes familj och vad händer? Och vi vill ju, det, vad ska jag säga, vi försöker ofta skildra inte bara brottet och gärningspersonen utan även brottsoffren, så vi ville väl försöka komma fram till att kunna berätta lite mer om vad det var som hade hänt.
Och det är ganska länge sedan som du etablerade en kontakt då?
Ja, men det är det, och det har ju liksom, vad ska man säga, kontakten har ju funnits lite parallellt, men det centrala har ju såklart för de andra har varit rättsprocessen och vad den innebär, och det har ju kommit först, och rättsprocessen ska man ju klart för sig har ju också betytt att familjen många gånger fått reda på saker i stort sett samtidigt som alla andra, om du förstår. De har ju då, när åtalet kom så visste ju inte de heller så jättemycket egentligen om vad det var som Luna hade utsatts för.
Och det är ju förundersökningssekretess fram till dess att åtal väcks, och det gäller ju även då brottsoffren.
Ja, och så är det. Och sen så var det ju, hölls det ju en rättegång, och den vet ju jag idag att den var fruktansvärt ansträngande för de anhöriga, och den hölls ju helt bakom stängda dörrar också. Så att, men jag har ju då haft kontakt med den faster till Luna, så att jag har ju inte haft någon kontakt med Lunas föräldrar direkt. De har ju haft, kan man väl säga, fullt upp med att försöka hantera allt det som har hänt dem och deras barn. Luna har ju en lilla syster också som de ska ta hand om. Och man kan säga att Lunas faster här har fungerat som ett språkrör för familjen. Det har varit hennes, hon har varit den som har berättat och delat med sig av detaljer kring deras liv och kring Luna, kring den personen som hon var innan det här hände och hur det är för henne nu.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. 2 månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet, gå in på expressen.se/krimrummet. Alltså på adressen expressen.se/krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. Några veckor efter mordförsöket så kom nyheten att Luna hade fått lämna intensivvårdsavdelningen på sjukhuset. Utifrån en sån nyhet så är det lätt att känna hopp. Lätt att tro att allt är på väg att bli bra. Så var det inte riktigt.
Nej, så var det verkligen inte. Och där kan man väl säga då att en av de första kontakterna jag hade med Lunas faster så var det väldigt, väldigt dåligt. Alltså Luna kunde i princip, jag tror att hon uttryckte det som att hon kunde i princip bara andas själv. Hon kunde inte liksom göra någonting, inte röra sig, fick inte så jättemycket kontakt och så vidare. Men då fanns det också kanske ett hopp hos familjen att de här skadorna skulle gå tillbaka. Alltså man visste inte riktigt hur det skulle se ut. Och sen några veckor efter att vi hade träffats första gången så fick de väl reda på då att de här skadorna var ju liksom irreversibla, så de var permanenta, hennes skador. Så man kan säga att under det här, de har ju fått liksom olika besked som har varit väldigt, väldigt tunga. Samtidigt så har det ju såklart också skett en gradvis förbättring. Luna har ju kunnat då, de kan ju kommunicera lite grann med henne.
Ja, hur mår Luna idag?
Det är svårt att ge ett enkelt svar på det såklart. Ja, det har ju gått framåt och hon har gjort framsteg. Hon kan till exempel ibland äta lite grann, vilket hon inte kunde alls förut. Då fick hon all mat genom en sån här som kallas för PEG som sitter i magen. Hon kan vinka lite grann om hon frågar om hon vill ha mer mat till exempel. Hon har kunnat säga mamma. Hon tränar, hon har ju liksom ett team av personer runt omkring sig som gör att hon rehabtränar ju, och man hoppas ju att hon ska kunna göra mer och mer saker gradvis. Samtidigt, så, det sker ju framsteg, men samtidigt ska man ju klart förstå att Luna är en person som nu då behöver tillsyn och hjälp dygnet runt. Jag menar, hon kan inte kontrollera sina rörelser, och det är ju hjärnskadan gör ju att hon kan inte, det är inte viljestyrda rörelser, utan det är ju som man brukar kalla spastiska rörelser. Till stor del, hon behöver ju sitta i en specialbyggd rullstol när hon är ute. Men samtidigt så berättar då Emma att hon blir jätteglad när hon träffar andra barn när de är ute och går. Hon tycker om att träffa hundar, hon gillar att lyssna på musik, hon gillar att titta på film. Men hon har också perioden hon blir väldigt, väldigt ledsen och orolig. Och då tror ju familjen att hon minns att hon får kanske någon form av flashbacks eller så till det som har hänt. Och försöker trösta och lugna henne då. Så att det går ju framåt, men det går också, ja, det finns också väldigt tunga och tuffa stunder när hon är väldigt ledsen och orolig och förtvivlad. Och hon kan ju inte prata, hon kan ju inte riktigt kommunicera vad hon känner. Så att det är ju, får ju familjen försöka så gott det går att läsa av och försöka få henne så lugn och nöjd som möjligt då.
Det är ett liv som skiljer sig väldigt mycket mot det hon hade innan, den person hon var innan.
Ja, Emma beskriver Luna då som en väldigt, väldigt så här, konstnärlig person. Hon älskade dansa, hon älskade att sjunga, hon sjöng i kör. Hon ville bli youtuber, hon tyckte det var liksom roligt att synas, och hon var, levde mycket i sin liksom kreativa värld så där. Och hon var ju mitt i den processen att bli stor, att bli en egen individ liksom, som man blir i den åldern. Man är inte bara längre ett barn, utan man börjar gilla speciella saker och drömma om vad man ska bli när man blir stor, eller allt som händer i den åldern. Så att nej, det är ju ett liv som bara liksom slogs i spillror från en dag till en annan. Så är det ju. för henne och för familjen också.
Ja, för en sån här händelse, det är inte bara en prövning för den som blir direkt utsatt, alltså för Luna, utan det är någonting som drabbar hela familjen. Hur mår familjen?
Emma beskrev för mig att jag tror hon beskrev det som att när vi träffades att det var som att gå på en vass kniv med ett stup på varje sida. Alltså det var en akut smärta. Det var liksom, ja, det var ju svårt för familjen att fungera. De kastades mellan hopp och förtvivlan kring liksom, vad kan vi förvänta oss av framtiden? Alltså de har ju inte fått några svar på de frågorna än egentligen, men samtidigt så har det väl skett, och i takt med att rättsprocessen har haft sin gång så får man ju svar på ett antal frågor, och till exempel vet de ju mer om vad som har hänt idag och kan bearbeta det, till skillnad från när de liksom inte visste. Och det som har hänt är ju fruktansvärt, men de flesta brukar tycka att det är bättre att ha den kunskapen och kunna bearbeta den och försöka komma till någon form av acceptans och kunna gå vidare och så.
När någonting sånt här händer så är det inte självklart att man ställer upp i media, berättar sin historia. Varför väljer Lunas familj att berätta?
Ja, det som de har sagt till mig är ju att det ändå finns en vilja att uppmärksamma hur det här gick till, det som hände innan och den här som familjen upplever bristerna i hur man har hanterat de här varningssignalerna och de här tecknen som fanns kring den här pojken. Så att på ett sätt finns det väl en drivkraft från familjen att kanske påverka och se till att det här inte händer igen. Att man kanske kan agera lite annorlunda när man ser de här varningstecknen då som ju faktiskt fanns. Och också tror jag att det finns en vilja att visa vad som faktiskt händer när man blir utsatt för den här typen av våld och vilka konsekvenser det får för brottsoffer och för anhöriga. Så jag skulle säga kanske en drivkraft i att berätta är viljan till att förändra, att försöka förhindra att det här händer igen.
Jag ska säga det också, att sättet som Skellefteå kommun har hanterat detta har granskats av IVO. IVO kom fram till att det inte hade skett några brister. Hur de kom fram till detta däremot, det vet vi inte riktigt.
Det är svårt att veta, därför att det är väldigt kraftigt sekretessbelagt. Det är allt det material som vi har begärt ut från kommunen. Vi kan se ganska mycket saker som de inte har gjort. Men exakt vad de har gjort är svårt för oss att få klarhet i. Däremot kan vi ju se att skolan inte har kontaktat socialtjänsten. Socialtjänsten har inte kontaktat skolan. Man har alltså suttit med information om den här pojken på varsitt håll. Information som man inte har slagit ihop.
Familjen pratar om att de vill se en Lex Luna. Vad innebär det för något?
Ja, men det som de tänker sig när de pratar om Lex Luna, det är ju det här med att just det här med sekretessen mellan myndigheter. Att kunna dela information som kan vara viktig för att förstå helheten, till exempel kring barn som är i riskgruppen, barn som är behöver hjälp och stöd, eller barn som begår brott. Så att det handlar ju om sekretess mellan myndigheter, handlar ju om att värna den enskildes integritet i grunden, men det kan ju bli väldigt problematiskt när man ska försöka förhindra eller utreda brott, att inte liksom få hela överblicken, inte all information som finns på olika ställen. Och det är det som familjen menar med Lex Luna då. Och det är ju också tankar som har funnits från politiskt håll länge, att man ska kunna i vissa fall då dela information som är väsentlig mellan olika myndigheter, som till exempel bekämpar eller förebygger brottslighet, eller socialtjänst, skola, polis till exempel.
Din artikel har fått massivt genomslag. Så här några dagar efter publicering så kan vi konstatera att det är en av de mest lästa artiklarna på Expressens sajt någonsin. Mm. Varför tror du att det här fallet väcker så mycket engagemang hos folk?
Ja, jag tror att det här är ju varje förälders absolut värsta mardröm. Det finns absolut inget värre att någonting ska hända så här. Helt oprovocerat våld som slår livet i, liksom, slår sönder livet på, inom loppet på några sekunder, minuter. Liksom. Det är ju, och jag tror också att det fanns ju en väldigt... Det var nog, jag förstår på de reaktioner som jag har fått att det var väldigt många som undrade och funderade kring hur det har gått för Luna. Och det fallet har ju varit väldigt uppmärksammat, men samtidigt så har man ju inte liksom fått hela bilden av vad det är som har hänt. Så jag tror att det fanns ett starkt intresse att få veta hur det har gått. Och sen fanns det väl också en väldigt medkänsla med att med det här barnet som har hamnat i den här situationen, som är så svårt skadad och har så svårt att uttrycka och använda sin egen röst och berätta vad som har hänt och så. Så att när vi fick, kan man säga då, förtroendet att göra det med familjens medverkan, så var det många som kände väldigt starkt med det här.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Någonting som verkligen satte sig hos mig när jag läste din artikel, det är de här bilderna på Luna. De här bilderna på den här 9-åriga flickan som tittar in i kameran, som ler, som har vinden i håret. Och sen så kontrasten till andra bilder. När man får se henne sitta i rullstolen och man kan läsa sig till hur livet såg ut då och hur livet såg ut nu. Och att det känns så grymt, så orättvist.
Ja. Nej, Kim, det är...
Det här är en av de mörkaste historierna som jag har tagit del av. Hur är det för dig som journalist att bevaka det här? Känner du att du blir påverkad?
Ja, det blir jag. När man är mitt i jobbet och ska skriva och så, då skapar man en viss distans för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt också. Men det har ju ibland kommit stunder när jag har känt att jag också har blivit ledsen. Jag har en dotter som är 10 år, som fyller år i oktober, precis som Luna. Och när man tänker på hur olika det kan bli och hur slumpen kan slå, så känns det ju väldigt hårt och sorgligt att tänka på.
Och även om läget ser väldigt mörkt ut, så vet vi inte hur framtiden kommer se ut för Luna. Det vet ingen, det vet inte läkarna.
Nej, alltså den typen av skador som Luna har, då, det är ju ovanligt att barn har det, och det finns liksom inte så mycket att jämföra med. Jag vill minnas att de sa att det handlar om, man får titta på strokepatienter, alltså äldre patienter, för att kunna få en bild av hur man ska återhämta sig. Sen får man göra utvärderingar och se, alltså gradvis då, vad händer år för år och sådär. Men jag tror inte det är någon som kan riktigt säga hur det kommer att se ut. Men helt klart så sker det ju framsteg, och Luna kan göra saker idag som hon inte kunde när hon vaknade och så att det händer ju saker. Men det är ingen som vet riktigt riktigt hur det kommer gå med språk och rörelse och sådär.
Vi hoppas att Luna får så bra utveckling som hon kan få. Vi sätter punkt för den här veckan av Krimrummet. Tack Katrin Kranz för att du ville vara med.
Tack.
Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.